lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Johannes evangelium kapitel 15. Till en del av Jesu avskedstal som sannolikt hölls ett ställe mellan den övre sal och Getsemane trädgård. Men innan vi tar fatt på själva texten i Johannes 15 ska vi se på några skriftställen i Gamla testamentet som talar om att vinet symboliserar nationen Israel. I Saltaren 80, verserna 9 och 10 står det: ett vinträd flyttade du från Egypten. Du förjagade hedningarna och planterade det. Du röjde rum för det, och det slog rötter och uppfyllde landet. Och från Jesaja kapitel 5 läser vi vers 1 och vers 7. Jag vill sjunga om min väns sång om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle. Och vers 7. Ty Herren Sebaots vingård, det är Israels hus, och Judas folk är hans älsklingsplantering. Men när han väntade laglydnad, då fann han lagbrott, och när han väntade rättfärdighet, fann han skriande orättfärdighet. Och Jeremia 2:21. Jag hade ju planterat dig som ett ädelt vinträd av allt igenom äkta art. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av främmande vinträd? Och Hosea 10, vers 1. Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Och när vi nu går till texten i Johannes evangeliums 15 kapitel ska vi höra hur Herren säger det mest revolutionerande som dessa män någonsin har hört. Det låter kanske välkänt för oss idag, men det lät högst märkligt i deras öron. Lyssna till honom. Johannes 15, vers 1. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Lärjungarna var ju upplärda i den judiska tankegången och fostrade efter den judiska lagen och efter profetskrifterna i det gamla testamentet. Väl kända med bilden att Israel är vinrankan. Och nu konfronteras de med Jesu ord som säger att nationen Israel är inte den sanna vinstocken. Att vara ett med den judiska nationen och den judiska religionen är inte det avgörande. Jag är den sanna vinstocken, säger Jesus. Det som nu är viktigt för lärjungarna är att vara förenade med Kristus, vara ett med honom. Det var revolutionerande. Jesus gör det helt klart för oss här att religiösa ceremonier eller att tillhöra en organisation är inte det viktigaste. Det är inte sakens kärna. Men vi må vara förenade med Kristus. Tidigare så har Jesus om och om igen talat om sitt förhållande till Fadern. Men nu talar han alltså om Faderns förhållande till lärjungarna. Min fader är vinodlaren. Ni är grenarna. Och vers 2. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Han som äger vingården, han ger också akt på vinstocken. Ja, han studerar varje enskild gren. Och den gren som inte bär frukt, den skär han bort. För grenen som inte bär frukt, den skäl ju både ljus och kraft från de fruktbärande grenarna. Här talar han om lärjungar, vars andliga liv har vissnat bort, till det yttre så kan allt se bra ut med gröna, stora blad i imponerande mängd. Men frukten saknas. Alla grenar är ju föremål för ägarens uppmärksamhet. Både de fruktbärande och de som inte bär frukt. Jesus talar om ett liv i helgelse, till välsignelse för andra. En vinranka är i sig själv ett högst obetydligt träd. Men dess frukt, det är den ädlaste av alla. Och det är viktigt för oss att lägga märke till att även den gren som bar frukt skulle ansas och beskäras så att den bar mera frukt. Det här avsnittet är riktat till den troende, alltså till den som redan är i Kristus. Så här handlar det inte om hur man blir frälst. Och avhuggen i det här sammanhanget betyder alltså inte att gå förlorad, men att bli tagen bort från den fruktbärande plats där man var placerad. Han talar överhuvudtaget inte om frälsning, men här talar han om frälsningens konsekvens, att bära frukt i honom. Jesus understryker starkt att den livslag som gäller i naturens värld, den gäller också i den andliga världen. Och vi lägger också märke till att det är tre grader eller stadier av fruktbärande. Frukt, mera frukt och mycket frukt. Vers 3. Så har han redan gjort er rena genom det ord jag har talat till er. Reningen har skett genom Guds ord. Guds ords renande kraft är något fantastiskt och underbart. Jag har ibland undrat när jag sett den moderna tvättmedelsreklamen, om så bara hälften var sant. Hur kunde folk tvätta sina kläder rena förr, innan dessa mirakelmedel kom? Men den enda mirakeltvätt som är sann och verklig, det är den renande kraften i Guds ord. I Petrus första brev kapitel 1, verserna 22 och 23 står det: Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt. Inte ur en förgänglig sådd, utan en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. Genom Guds ord har vi blivit födda på nytt och fått rening i Jesu blod. Men under vår vandring här på syndens jord så blir vi åter smutsiga och behöver regelbundet Guds ord till vår ständiga rening. Det är en av orsakerna till att studera Bibeln. För att bli renad. Psaltaren 119, vers 9 säger: Hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad när han håller sig efter ditt ord? Det som visar om vi verkligen har gemenskap med Gud är om vi studerar Guds ord och handlar därefter. I Romarbrevets första kapitel säger Paulus att genom Jesus har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Psaltaren 119:67 säger: Förrän jag fick lida for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal, eller nu håller jag mig vid ditt ord. Och Psaltaren 119, vers 71. Det var mig gott att jag blev tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Vingårdsmannen, fadern, ansar sina grenar på vinrankan. Han använder tuktan för att få oss att hålla oss till Guds ord. Jag tror att de farligaste människorna Egentligen är dessa som är flitiga som myror i församlingsarbetet, men som är motvilliga när det gäller att studera skriften. Jag betraktar sådana som ett verkligt hinder för Guds ord och för Kristi verk på jorden. Vi måste studera Guds ord och praktisera det i våra liv. Johannes kapitel 15, vers 4 och 5. Bli kvar i mig och jag blir kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Livets viktigaste och svåraste läxa finner vi här i Johannes 15, vers 5. Där Jesus på ett kristallklart sätt stadfäster vårt beroende av honom. Utan levande gemenskap med honom är vi bara en avhuggen gren. Men avsnittet talar också om att han är beroende av oss. Det är på grenarna som frukten ska växa fram. Han säger inte utan mig är det lite ni kan göra. Han säger utan mig kan ni ingenting göra. Det är med smärta jag måste säga att jag möter många pastorer och församlingsledare som är så fruktansvärt upptagna med att göra ingenting. Kristen aktivitet som inte är född i kraft av Guds ord och Guds helige ande är som en plastros. Den kan se imponerande ut, den kan till och med dofta. Men den skiljer sig från den levande rosen på ett område. Den behöver inget vatten, den lever inte. Kristen aktivitet kan nog producera grenar med grönskande blad. Som resultat av aktivitet, engagemang och mänsklig utstrålning. Och många låter sig imponeras. Men den andliga frukten, var är den? Jag talar inte om resultat, men om ordets och andens frukt. Jag talar om livet, det eviga. Den som har sonen har livet. Låt oss aldrig glömma att all sann frukt är till ära för Fadern. Han som beskär grenarna för att de ska bära mer frukt. Och de grenar som bär mest frukt är ju också de som böjer sig djupast. Därför att vi har fått friheten att välja så kan vi bryta gemenskapen med Gud. Genom att tillåta synd i våra liv. Genom att gå ut ur Guds vilja eller genom världslighet. Han vill att vi ska förbli i honom så att vi kan bära rik frukt. Som du kanske lägger märke till så finner vi här en parallell till liknelsen om såmannen. Kom ihåg att något av säden som föll i god jord bar 30-falt. Det är att bära frukt. Något av säden bar 60-falt, det är mer frukt. Och något av säden bar 100-falt, det är rik frukt. Johannes 15, vers 6. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. Det samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Guds dom kommer att drabba den ofruktbara grenen. Det handlar alltså om att den dolda, hemliga döden nu också får sitt yttre, synliga avskärande. Låt mig än en gång säga att det här talas om att bära frukt, alltså om frälsningens konsekvens. Det talas inte om hur vi blir frälsta. Paulus använder en annan illustration för samma sak i Första Korinterbrevet 3, verserna 11-14. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Här talas det om att gå miste om lönen, men inte om att förlora sin frälsning. Som Paulus skriver vidare i Första Korinterbrevet 3:15. Den vars verk brinner ner skall bli utan lön. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. Något av det mest tragiska är att så många kristna tycks tro att det normala är att leva i nederlag. De tror att det är ödmjukhet att hävda att det är omöjligt att bära rik frukt. Och de har accepterat ett liv på ett lågt nivå, i hopp om att kanske bära någon liten frukt. Kom ihåg att Jesus vill att vi ska bära rik frukt. Vers 7 och 8. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom vingårdsmannen har sin berömmelse genom den rika skörden i vingården, så ska Jesu lärjungar, som levande grenar i Kristus, bära frukt genom att motta nåd och kraft från honom. Det sker genom ordet och stillheten i bön. Vers 9-11. Liksom fadern älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Gud är god. Och en av andens frukter är glädje i ditt liv. Och en kristen som bär frukt har mycket glädje i sitt liv. Han finner glädje i bönegemenskapen med andra trossyskon. Han finner glädje i studiet av skriften. Och glädje i att få tjäna Herren. Ett liv i levande gemenskap med Jesus, där man förblir i ordet, det är ett glädjefyllt liv. Inte problemfritt, men det är verkligen glädjefyllt. En glädje och frid som svårigheternas torka inte kan torka ut. För han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Kärleken har i högsta grad att göra med att hålla Jesu bud. Det säger Jesus själv. Och om vi inte ska lyssna till honom i denna sak, vem ska vi då lyssna till? Vers 12. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Kom ihåg att det är troende han vänder sig till i det här talet. Vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Inte knivhugga varandra i ryggen genom skvaller. Den helige andes verk hindras verkligen av sådant. Man kan både studera Guds ord och undervisa i Guds ord och lika väl inte leva efter detta Herrens bud. Johannes 15, verserna 13 och 14. Ingen har större kärlek än den som har gett sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Det kristna livet är inte något gör så gott du kan förslag. Men det är att följa Jesu order, och den är kristallklar. Om du förblir i honom så bär du frukt. Det är inte frukten som är poänget, men att förbli i honom. Han har givit sitt liv för oss, och han ber oss att lyda honom. Vi är hans tjänare, men en tjänare kan också vara en vän. Det var lärjungarnas förhållande till honom. De kallade honom herre, och han säger att det är rätt. Och därför att han givit sitt liv för dem, så är de hans vänner. Och de som är hans vänner, de gör som han har befallt. De lyder honom alltså därför att de är hans vänner, inte för att bli. Vänskapet har uppstått i kraft av Jesu ord, det vill säga genom det han har låtit dem veta. Vers 15 och 16. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Vi är hans vänner om vi gör vad han befallt oss. Är du hans vän? Och nu säger han att han har öppnat sitt hjärta för oss. Han vill uppenbara sig själv för oss. Och han säger att han har uppenbarat för oss det som har med Gud och hans rike att göra. Det är det som en vän ska göra. Låt oss gå till en vän och öppna vårt hjärta och dela allt det som Jesus uppenbarat för oss genom ordet och den helige ande och genom gemenskapen med andra omkring ordet. Jag har utvalt er, säger Jesus. Han har utvalt mig. Därför är jag hans ansvar. Vilken tröst! Och vers 17. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det borde vara förhållandet mellan Jesu lärjungar. Men en Jesu lärjunge har också ett förhållande till världen. Och nu fortsätter Jesus med att tala om det, vers 18 och 19. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen, skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Lägg märke till vad som sker om du är ett Guds barn. Världen kommer att hata dig. Jag tror att en kristens popularitet kan indikera hur han representerar Kristus till världen. Jag tror inte att en kristen kan bli populär i världen. Se upp för att kompromissa för att bli populär. Världen kommer inte att älska den som verkligen är ett Guds barn. Om du är av världen, då kommer världen att älska dig. Vägen till livet är smal, och få är det som finner den, säger Jesus. Det är en svår väg för den som vill bli populär. Låt oss säga det rakt ut. till både unga och äldre. Och inte bara världen, men också församlingsmedlemmar som inte är födda på nytt, kommer att hata dig om du lever som ett Guds barn. Verserna 20-22. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig kommer det också att förfölja er. Har det bevarat mitt ord kommer det också att bevara ert. Men allt detta ska det göra med er för mitt namns skull, därför att det inte känner honom som har sänt mig. Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle det vara utan synd. Nu har det ingen ursäkt för sin synd. Försök inte bli större än din herre. Tjänaren borde inte bli populärare än mästaren. Han kallar oss att förbli i ordet och proklamera ordet. Den som hånar och förföljer en Jesu lärjunge har två problem. För det första, de känner inte Fadern. För det andra, de vill inte ha sina synder avslöjade. Vers 23. Den som hatar mig hatar också min fader. Lägg märke till den här mycket viktiga versen. Människorna hatar inte sina tankar om Gud. Det är Kristus de hatar. Du kan säga att du tror på Gud och bli populär. Men det som visar var du står är ditt förhållande och din hållning till Kristus. Du kan inte bli populär och tro på Herren Jesus Kristus. För det är han som är hatad. Verserna 24 till och med 27. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, skulle det vara utan synd. Nu har de sett dem, och de hatar både mig och min fader. Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas. De har hatat mig utan grund. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Den helige ande vittnar om Kristus. Om Jesus Kristus är verklig för dig, då är det den helige andes verk. Kännetecknet på den helige andes verk är om Kristus blir ärad. Låt oss be om andens uppenbarelse i vårt liv, så att vi på nytt får se Jesus. Jesus bad lärjungarna att vittna om honom. Och det är ju Johannes vittnesbörd vi just nu läser. Ingen kunde vittna som apostlarna, för de hade varit med honom från början. Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103-68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, postnumret 103-68, Stockholm.